A little philosophy inclineth man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth man's minds about to religion. Det är från George Santayana och han citerar Bacon. Reason and Religion heter boken. Ja. Och här kommer hur som helst ett samtal om tro. Tro som i någonting som påverkar ens beteende och val. Vi tar upp bön, ritual, överlåtande, ansvar. Och så någonting om att åkalla. Att ha en riktning i sin meditation till exempel. Och så ett litet stickspår när jag måste ta upp David Hawkins och hans Transcending the Levels of Consciousness som jag är så otroligt intresserad av just nu. Och så det där med någonting större än en själv, vad det nu ska betyda. Vi ville ha ett samtal på ett annat sätt. Inte på det där tro versus vetande sättet. Och inte heller så där att den som säger sig tro på Gud till exempel ska behöva stå till svars och förklara varför det finns ondska i världen. Inte det sättet. Inget sånt. Så det här är mer en undersökning av vad det kan vara att leva i tro. Och vårt forum är samtalet. Det är så spännande att se vad som händer när man pratar tillsammans. Så idag pratar jag med Sanna Brobjer. Och jag heter Miriam van der Valk.
Ja, det kan du ju så smart.
Jag heter Sanna Brobjer och jag är väldigt intresserad av filosofi och även intresserad av teologi från ett filosofiskt perspektiv. Men det teologiska intresset är ganska avskilt från min så här religiösa aktivitet. Jag går i kyrkan nästan varje vecka. Ber och så här, försöker leva ett liksom så här, mer och mer ett så här religiöst liv. Men det har ganska lite med... Det är ganska stort glapp för mig mellan det teoretiska och det mer levda.
Hur då?
Jag kan tycka att det är intressant med teologi på samma sätt som man kan tycka att det är intressant med en så här filosofisk teori som man inte riktigt köper.
Nu fattar jag vad du menar.
Men teologi... Jag upplever liksom inte att det har så mycket med det jag upplever när jag gör religiösa aktiviteter. Att de har så mycket med varandra att göra.
Men det var bra, då har vi en riktning. Det var lite, jag hoppades lite på detta också. Jag vill också prata om ett liv i tro, eller vad man ska säga. Det är det som känns spännande. Jag hade antecknat några små saker. Här är min mindmap då. Här har jag också skrivit tro, vetande, vetenskap, gesp. Jag har liksom en ljudeffekt här på hur stönande trött
inte,
jag blev på.
Du ska inte gespa när du läser upp den.
Stön borde jag ha skrivit kanske. Jag blir så trött när det... För det här är ju en vanlig...
ingångsvinkel.
Ja, en vanlig ingångsvinkel och en vanlig sån här kritik. Som om det var någonting som man... Det var det jag tänkte komma till då. Att jag vill inte ens prata på den nivån där man kritiserar på detta sättet. Och när man säger, hur kan du tro, det är inte samma sak, det är inte vetenskapligt och så vidare. Det känns så oerhört stön, gäsp, ointressant att sätta de här sakerna emot varandra. Ja, du bara nickar.
Ja, man kan inte nicka i en podcast. Nickar!
Jesper! Rycker på axlarna. Tittar upp i taket.
Rycker först vänster.
Ja. Ja, men hur kommer varför är du här då? Varför vill du prata om detta?
Nej, men jag tycker det är väldigt intressant utifrån, men det du sysslar med är ju så här filosofisk praxis.
Mm.
Som är att gå ner från det här enbart med den här nidbilden och så här en person ensam på sin kammare, ja, som sitter och så här, tänker ut allt och skriver en artikel och postar den i så här, någon akademisk tidskrift och så läser två personer den och skriver lika långa svar som är ännu mer abstrakta och irrelevanta. Liksom.
Mm. Och väldigt så här hårklyveri. Mm-hmm. Ja.
Och att jag tänker att jag är ganska intresserad av det. Jag tycker det är kul också. Liksom. Mm. Jag är intresserad av filosofi väldigt brett. Medan när det gäller tro eller så, så känner jag att jag är mer, alltså jag säger så här, religiös praxis är det som intresserar mig. Jag tycker så här, den här skärningspunkten mellan teologi och filosofi tycker jag är väldigt intressant. Och vilket håll man kommer ifrån. Jag lyssnar på den här podcasten som heter History of Philosophy.
Mm.
Som är en Jeppe som försöker gå igenom hela filosofihistorien.
Mm.
Without any gaps.
Oh, good luck with that.
Mm. Alltså, det är ju mer en ambition än...
Yeah. Det är inget test i slutändan.
Men då när han kommer till så här medeltiden så pratar han om även i så här, den islamska världen, kallar han det tror jag, eller den islamska kultursfären. Och sen Bysans Konstantinopel. Och sen pratar han om det så här med latinspråkområdet Europa, Västeuropa. Och i alla dem så blir det ju väldigt mycket så här, glidningen mellan filosofi och teologi är väldigt flytande, flytande gränser, men det är ju en väldigt filosofisk teologi. Och jag tycker det är jättespännande på samma sätt som jag tycker det är spännande med filosofi. Men det känns fruktansvärt irrelevant som sagt för min så här, levda tro.
Det är precis, det är inte den levda tron fortskrider utan argument och utan så många ord. Liksom. Även om orden är orden i ritualerna. Ritual känns som ett relevant ord i att leva i tro. Ritual och bön. Det är de två stora begreppen som jag hoppas vi kan prata lite om. För där i båda dem så är ju ord en slags magisk nyckel till någonting.
Och orden är handlingar.
Ja.
Och inte bara ett så här, att sätta ord på en tanke, utan man handlar i talet. Det tycker jag, det var ju någon som har en så här lång filosofisk teori om det som jag inte kommer ihåg nu på rak arm. Om så här, att talakter liksom.
Har du någon favorit?
Favorittalakt? den coolaste är ju så här, när man proklamerar någonting och det blir sant i sekunden som det sägs. Det är så här, när man viger någon, när en så här, vigselförrättare säger ni är nu äkta makar, ni är nu man och hustru, ni är så här, den talakten som gör att så här, från sekunden innan till sekunden efter så har någonting hänt bara av att man säger någonting. Och det är också en ritual.
Det är också på något sätt en bön, om man beroende på hur man beskriver bön. Jag läste någonstans att en bön också är en förvandling och ett förverkligande av någonting. Ett närmande, man närmar sig på något sätt. Och det är ju på samma sätt, det här, samma princip liksom. Att man i bönen så gör du någonting, du ska omskapar verkligheten. Du ändrar någonting liksom.
Mm-hmm.
Ta fram någonting, lite emerger någonting. Man föder någonting.
Ja. Som en barnmorska som Sokrates.
Mamma.
Mm.
Ja. Bön och ritual. Ska se. Ja, just det. Ritual har jag också skrivit. Vad som händer när man upprepar.
Mm-hmm.
Här är några andra. Åkalla för hjälp och tacka.
Tacka tycker jag är väldigt stor. Det är så här, Det är en sån sak som jag tycker att folk, som jag tror att mycket av det här ökade mentala ohälsan som man pratar om i samhället liksom, så tror jag att det är, alltså det är klart att det inte är den enda förklaringen, men jag tror att det är att man har tappat att ha någonting att vända sig till med tack, tror jag bidrar, för att det tvingar en, kanske fel ord, att så här, lyfta fram det positiva. Att vara i tacksamhet är jag tror att det är ett jättenyttigt sinnestillstånd. Liksom.
Det känns ju som att all forskning pekar på att detta är, om vi nu måste ta med vetenskapen, för en del är det väldigt viktigt. Men det kan ju vara bra att nämna i alla fall. Att den här, jag har precis läst en massa positive psychology-böcker av Martin Seligman. Han tar fram detta gång på gång på gång. Att känna tacksamhet. Det är en så otroligt hälsosam grej. Men man behöver inte ha, jag tänkte du sa att ha någon att vända sig till. Då tänker jag att det kanske är till och med mer som att ha en riktning än att ha ett objekt.
Ett enligt mål. Jag pratade med min pappa om det en gång. När han är väldigt så här. När jag bestämde mig för att konfirmera mig. Så var han så här. Väldigt skeptisk. Nu gjorde jag ett ansikte. Försökte jag förmedla någonting med ett ansiktsuttryck. Det kan man inte heller göra på en podcast. Och han var så här. Ja, du får väl få det ur systemet. Ja, men verkligen. Och sen när han insåg att det inte skulle hända, så var han så här, okej, vi måste prata om det här. Vi måste prata om vad du tror. Jag måste förstå.
Ah, vad roligt ändå. Eller blev det som en utfrågning eller blev det som ett samtal?
Nej, men det blev som ett samtal. Vi har ofta så här samtal liksom, på den nivån. Och det han framförallt var så här, jag vill veta vad du menar med Gud. För om du tror på det sättet som hans pappa, min farfar tror liksom. Om du tror på det sättet så är jag besviken på dig typ. Och jag var så här, jag sa då i alla fall, det har kanske ändrats med tiden, det här är några år sedan. Men det jag sa då var att frågan om ifall Gud finns eller inte är en icke-fråga. För Gud är det som jag vänder mig till när jag ber. Det är så här, jag kommer ihåg att det som fick honom att fatta var någonting. Och han kommer ihåg det här typ ordagrant, och jag gör inte det tyvärr. För att det satte sig verkligen hos honom att jag sa någonting om ordet relation. Att jag relaterar. Jag vänder mig tillbaka till någonting. Och relationen finns oavsett vad så här, om det finns en gud eller inte, nu gjorde jag citattecken, så finns relationen.
Ja. Precis, det låter som ett mycket intelligent kommentar. Och det jag tycker också det är att frågan om för Gud finns, det blir så töntigt. Det är lite därför jag vill ha det här samtalet också. Det är som att man sitter i en sal och säger, vilka tror på Gud? Räck upp handen. Och så är det fler som tror så finns Gud.
Ska vi rösta om saken?
Ja, vi röstar. Det är demokratiskt. Guds existens har ju påverkats ju överhuvudtaget inte av vår tro. Mm-hmm. Det är ju inte, Gud är ju inte som en fe som dör om man klappar händerna. Att kunna prata, och det här, det kanske inte är så riktigt nu längre, men jag kommer ihåg i gymnasiet, jag hoppas att det inte är så här, jo det är det, jag har träffat vuxna människor i 40-årsåldern som på allvar säger, du kan väl inte tro på någon, en gubbe i himlen, och då brukar jag alltid svara, nej det gör ingen.
Det finns, jag såg nyligen, det gick runt på internet så här. En bild på en gammal sovjetisk propagandaposter som är så här en kosmonaut som jättevackert målad, eller så här, inte vackert men roligt vacker målad liksom så här, som flyger runt i rymden på en så här, när de går ut från, alltså när de verkligen flyter runt i rymden och har en så här sladd tillbaka till rymdskeppet, Och så står det under jättestora så här, blockbokstäver. Ingen gud.
Det är så roligt. Ja, precis.
Men det finns ju ett gammalt skämt om det. Vad är det så här, astronauten eller kosmonauten som säger att jag har rest runt i rymden och inte sett en enda ängel. Mm. Jag pratar med en hjärnkirurg som säger att jag opererat tusentals hjärnor och inte sett en enda tanke.
Mm.
Ingen gud.
Ingen gud. Bara mörkt. Det är bara mörkt där uppe. Ingen luft heller. Det finns ingenting.
Jag har slutat tro på luft. För jag har åkt upp i rymden.
Så var den inte längre där. Tror inte på gravitation eller?
Nej.
Jag har blivit nihilist.
Rymdnihilist.
Mm. Apropå det. Har inte alla en tro? Man tror någonting som inte är baserat på vetenskap tekniskt sett. Som påverkar, som har en direkt påverkar ens beteende på ett väldigt direkt sätt.
Ja, men det är också så här vad man drar gränsen för så här. För vad som finns och inte. För jag tror att många har, om man, alltså när man träder in i den här skeptiska rollen. Som man ju gör när man ställer den frågan. Du kan ju inte tro på en gubbe i himlen. Liksom. Så har man lagt sig an med ett så här paket av vad man tycker krävs för att någonting ska finnas.
Yeah.
Som man inte alls skulle applicera i vardagen. För att så här, ja, men vi pratade om en ordentlig relation förut. Vi har ju en relation. Den är ju lika intangible som en relation till Gud. Att så här, relationer du har, men det är ingen, alltså, det är ingen som skulle säga att relationer inte, alltså du får du vara extremt solipsist för att säga att relationer, men fortfarande då finns ju relationen, även om det skulle vara sant att jag är den enda, att så här, allt är figments of my imagination och du inte finns, så har ju jag, finns ju relationen fortfarande.
Mm.
Men det var en annan tanke.
Ja, men så är det. Och det är värt att prata om. Och det här figurerar ju hela tiden att prata om relationer på det sättet. Det gör folk i liksom damtidningar också. Det ska, man ska ta hand om sina relationer och såna här saker. Ta hand om saker som är helt... de har inte en position ens. Man kan inte gå och hämta relationen och liksom ge den näring. Den. Så kan det ju kännas. Den är borta. Den är borta, relationen är borta.
Den känslan kan man ha faktiskt också. Men det är ingen idé att lyfta på en så här, att öppna en låda för att hitta den.
Var har jag lagt den nu? Eller hämta några andra glasögon som man. Det är inte där.
Nej, jag tänkte, eller så här, apropå ritualhandlingar också, för att det är så här, jag tänker på så här, hur ur det som blir kvar blir så här, men så här, någon säger att de lovar att de ska hålla tummarna liksom. Jag säger, om någon ber mig att hålla tummarna, så har jag alltid varit sen jag var liten, så gör jag det.
Ja.
Om någon säger, kan du hålla tummarna för mig klockan 2, för då ska jag ha en muntlig tenta liksom, eller någonting. Så ser jag till att faktiskt göra det. Och jag undrar hur ofta folk gör det.
Ja.
För jag tror det är viktigt att göra de här, även om man inte, för det är också en slags ritual eller en bön, alltså det är framförallt verkligen en slags bön.
Ja.
Jag tror att vi har så här, det är så mycket, vi har vetenskapen och allting har blivit så abstrakt, så att vi tänker att bara att säga att man gör någonting, tänker man är tillräckligt.
Mm.
För jag såg någon post också på internet nyligen som var någon som sa så här: jag är dålig, jag är en vän på distans, typ att jag är så här, jag är dålig på att ta kontakt, jag är dålig på att göra planer, men jag känner vänskapen jättestarkt. Och då är jag så här, fast då kommer du till slut, om du försöker uppehålla vänskapen så hela tiden och aldrig träffa någon, så finns den ju inte längre.
Nej. Det är ju skillnad på att ha en relation till min döda pappa och till en människa som jag faktiskt kan sitta bredvid och prata med och få svar från. Liksom.
Ja, men det är också en skillnad på att vara så här. Om man har någon närstående som är död, så kan man ju gå till, alltså en sak som folk ofta gör är att gå till graven.
Mm.
Och att det är också en handling som uppehåller relationen liksom.
Mm.
Men om man tänker att man, för det är lite samma skeptiska tankesätt att vara så här, nej men det gör ju ingen skillnad. Om man går till, så här, det här skapar ju ingenting. Jag kan säga, jag behöver inte göra det här. Så har du tappat någonting som jag tror fattas i. Så att, alltså jag pratade lite om det här att jag tror att det fattas den här tacksamheten och att det är lite samma sak där, att man har tappat någonting i hur viktigt det är med handlingar som inte har ett fysiskt praktiskt resultat eller en så här, man inte producerar någonting, ett värde liksom, i pengar. Att det tanken, alltså att det är inte så att folk tänker att jag ska gå till graven och prata och få pengar för det, men att så här, det är ändå
vad man lägger sin tid på.
Mm-hmm. Tid är ju pengar, har jag hört.
Ja, jag har också hört det. Det här, det är många, många väldigt spännande saker där. Jag kommer få börja någonstans bara. En sak att, som jag tänkte på var att få svar. Få man svar i en bön. Och en annan sak, en annan tråd är den här hur ska man leva grejen. Livet är så mycket mer. Det känner jag också ofta när jag pratar med folk som har den här citat vetenskapliga skeptiska hållningen då. Där jag bara där har det är som att skjuta snett liksom när man har den. Du har missat hela tavlan. Du har det är inte där vi pratar inte alls på den nivån nu, den här vetenskapliga skeptiska hållningen. Det är inte vi pratar ett annat språk, vi är ett annat rum, vi är ett helt annan värld.
Just.
Så det går inte ens att bemöta liksom. Det brukar sluta efter en mening. Livet är så mycket mer än detta vetenskapsskeptiska, den här vetenskapsskeptiska hållningen. Och det så den tråden jag ville plocka upp var vad lägger vi våra timmar på? Vad gör man med sin dag? Och det här är ju också då ett liv i tro relaterat naturligtvis.
Yes.
Så de är två saker, vad lägger vi våra timmar på, liv och tro, och sen den här får man svar i bön.
Mm-hmm.
Ja. Har du någon tanke?
På vilken som helst av dem.
Ja. Du får välja alldeles själv.
Nej men ja, men det för jag tänker för att vi har ju haft en rörelse ändå nu som är mot så här meditation och mindfulness på liksom någon slags så här kulturell samhällelig nivå.
Mm. Vad är det man försöker uppnå där?
Ja, alltså det är ju att fylla sina timmar på ett meningsfullt sätt.
Ja, och att lite stänga av det här egorösten.
Ja.
Som handlar om tid och pengar.
Mm.
Och den som säger måste producera och så vidare. Ja.
Nej, men att jag tror att många, att det är så här att många som skulle att det är lättare att så här ägna sig åt mindfulness, särskilt om du har att det är backat av forskning och så. Nu när man för jag mötte mindfulness först från en ganska så här spirituell, är ett ord som man kan använda, en spirituell person som ägnar sig åt meditation bredare och har gått långa kurser och är liksom väldigt inne i den här yoga-världen som inte bara, yoga är ju också så fruktansvärt urvattnat nu att man tänker att man ska bara gå på en så här friskis och svettis och göra yoga liksom, men yoga är så här mer lik den här ursprungsbetydelsen där det är en del i en religiös eller spirituell eller så här levnadsföring helt enkelt.
Och en sån här en väldigt tydlig sån här transcendens-immanens relation att vi hitta i kroppen och hitta sina att vara i sin kropp och så vidare. Samtidigt som man då släpper sitt ego medvetande och hamna och liksom kopplar an till det här större, ett större världsomspännande medvetande.
Yes. Och då när hon pratar om mindfulness, eller jag har liksom hört, alltid haft det som min ingångsvinkel till när folk pratar om mindfulness.
Ja.
Men när jag såg någon så här tv-program om stress, där de skulle så här det var BBC hade gjort det, och så var det 4 olika stressade britter som skulle testa lite olika saker för att se om de blev mindre stressade och mådde bättre, så här, äta, ha morötter som snacks istället för det här och så här.
Mm. Ja, jättebra.
Drick inte så mycket kaffe typ. Och en av de sakerna var mindfulness, och hur man pratar om det, så är det så här: forskningen visar och så här många
blodtrycket,
ja, och massa siffror liksom, så här många minuter och då får den här effekten och så här, det går, det är så här, att passa in någonting som försökte vara en motströmning mot det tänket, så passar man in det i det sättet att tänka på. Men jag tror att det är lättare för folk som aldrig skulle kunna tänka sig att be, är det lättare att ta klivet till mindfulness liksom.
Och vad är skillnaden?
Ja, precis, och det är ju fruktansvärt likt. Jag tror jag tror att den människan som är så här, som har den här bilden av religiös tro som att tro på en gubbe uppe i himlen. Jag tror att den människan inte kan fatta hur likt att det är.
Ja.
Samma sak.
Ja, det är samma sak. Jag har precis läst de här en och en halv bok av David Hawkins, som man kan googla om man vill. Som, vet du, har du avvisat dem här? Nej. Det är väldigt roligt. Han är David Hawkins, han har skrivit böcker om, han är död nu, men han skrev om hur man höjer sin medvetandenivå, raising the levels of consciousness. I en av hans böcker så skriver han, jag var tvungen att läsa om den meningen flera gånger, han skrev: The Buddha recommended not to use the word God. Är det inte roligt? Liksom den stora religionen som inte har med en gud. Så Buddha recommended against using the word God. Och det här är, det tycker jag känns väldigt smart. För det är att om någon frågar så här: tror du på gud? Det går inte att säga, jag måste börja med att säga, det beror på vad du menar med gud. För jag kan inte svara ja på ett ärligt sätt om jag inte vet vad du menar.
Ingen gud!
Bara mörker. Ingen gud, ingen luft. Det var väl det jag sa. En sån hållning kan man ju ha. Då kan man ju också se, om man har med sig det när man föreställer sig en yoga eller en buddhistisk meditation, så föreställer man sig hur den stora ledaren säger: jag rekommenderar att ni inte använder ordet gud. Och sen så, det är en väldigt rolig liten rolig tanke-twist som känns väldigt sann. Han har den andra boken som jag har, man har ju lyckligtvis så kan man ju redigera podcasten lite enkelt. Här, Transcending the Levels of Consciousness.
Jag gillar att du viskade det som om podcasten inte ska höra att du tänker redigera den.
Jag blir ledsen. Här har han börjar varje bok med Gloria in Excelsis Deo.
Vad fint.
Väldigt fint, ja. Straight and narrow is the path, waste no time, Gloria in Excelsis Deo. Blir man inte helt här, jag vill läsa. Det tar väldigt lång tid att läsa, det är helt kompakt liksom.
Och jag tycker vi går ju in i fastan snart i det kristna kyrkoåret.
Ja.
Och då försvinner ju gloriat från agendan.
Jaha.
Man sjunger inte gloria under fastetiden. Det är man, jag saknar det, när det är inte där.
Ja.
Katolikerna gör det, de tycker det är de är så här: vad sysslar ni med?
Ja. Ingen gloria. Här har han jag ska bara visa den här när vi ändå sitter här. Det är så roligt. Map of the scale of consciousness. Så då har man här det är de olika nivåerna då. Så hela den här raden hänger ihop. Så då har man till exempel God view betyder bara, behöver du inte tro på Gud, utan det är din view of ultimate authority. Så till exempel om du går ut när det regnar och så känner du, ja, det är typiskt min tur liksom. Då hamnar du här nere någonstans, så disdainful liksom. Och då hänger det ihop med tragic, precis. Life view, livet är hårt och tragiskt och man är på den här grief level som sörjer. Och sen så, här kan man se att alla längst ner är då shame.
Mm.
Ja, kan man se. Och sen, om man tittar här, desire. Det här är den på, det är på pride också. Desire, anger och pride. De här liksom hör samman, de här tre. Och de är alla under 200. Här ser man att gränsen är vid 200.
Mm-hmm.
Så den går från 20 till 1000 och gränsen är vid 200. Det är vid mitten. Och det här är contracting energy. Och här är expanding energy. Visst, förstår det på ett så fantastiskt...
Det är ju verkligen det här buddhistiska. Att du blir låst av desire.
Ja, exakt. Och den är ju så, den är lägre ner än anger. Men här, vad har man, apathy och som en grief. Så han skriver på något ställe att när de här, när de apatiska flyktingbarnen börjar gråta. Då vet man att de har klarat det.
Mm-hmm.
För då har de kommit upp en nivå. Liksom. Och sen om man tittar ännu högre upp här så ser man då att joy är högre upp än love.
Aha.
Kul va?
Mm.
Ja, det var en av de grejerna som gjorde att jag var tvungen att läsa boken. Liksom.
Mm-hmm.
Och sen, och här är reason, reason-nivån. Mellan 400 och 500. Så man, så här, det är roligt att han har, kan man prata länge om att man har satt siffror på det så. Men det är,
power level 1000!
Self, enlightenment. Men till exempel så skriver han på den här, på love på 500, det är då man, that's when you call in a higher power.
Mm-hmm.
Så då har han, exemplet han har är AA, anonyma alkoholister. Som han säger är calibrates at 540. för då är det, det, de har ju, den är ju otroligt framgångsrik, den här AA 12-step program. Och det är, börjar ju med att man ska surrender.
Mm-hmm.
Det här är det stora andra ytterligare konceptet som jag vill ta upp. Surrender och ansvar i, när det gäller liv i tro. Det här är också fått höra. Jag har ingen aning hur det blir med klippningen och det här.
Mm-hmm.
För jag tror jag kanske tar bort en del av detta. Surrender.
Överlämnande, eller?
Ja, precis.
Överlåta tror jag att vi använder det i.
Överlåta. Ja, jag har undrat vad man ska kalla det på svenska. Ge upp är ju fel.
Mm-hmm.
Men ge... precis.
Det, överlåta. Det jag tänker, en typisk kristenbarn är att jag lägger mitt liv i dina händer.
Ja.
Överlämnandet av vad det nu är man överlämnar.
Ja.
Men för surrender, det måste ju vara precis, bilden är att man
bilden är lite I surrender my desire for wealth and power to you. I surrender it.
Mm.
Jag tänker inte ha med det längre. Det ska inte vara i min ryggsäck. Det ska inte vara på min karta, min kompass pekar inte längre dit.
Nej. Nej, och det är ju, det är, man känner ju verkligen så här, om man gör det som en rituell handling så kan man ju nästan verkligen känna att man lyft, alltså, och det är ju en så här, ett språkbruk som gör att man en tyngd lyfts från ens axlar liksom, att man verkligen kan lyfta och lägga det på altaret liksom som en offergåva. Offer är ju också
offer nära. Är också, ja, offer. Offer. Vi har några grejer här. Offer. Bön, ritual, offer. Överlåtande skriver vi. Överlåtande som är då surrender. Och i det här överlåtandet finns också den stora grejen med ansvar. Detta fick jag också höra i gymnasiet någon gång. Att det är den enkla vägen. Att säga... Ja, men du ordnar sig alltid om man bara säger att det finns en gud.
Mm-hmm.
Ja, precis. Vi ler lite i smyg här. Det är ju inte den enklare vägen.
Nej, nej. Jag lyssnade på Eva Julsahamn i helgen.
Du, ytterligare ett ansiktsuttryck jag skulle vilja ha med i den här
podcasten. Det här var inte relevant alls, inser jag medan jag säger det.
Precis, det såg verkligen ut som, varför säger jag detta? Nu har jag redan sagt det, what to do, it's out there.
Jag åkte bil i helgen, ja. Åkte jag en längre bilresa, är den relevanta informationen. Och då lyssnade vi på en live-skiva med Leonard Cohen.
Mm.
Han har ju väldigt intressant så här förhållningssätt, om man lyssnar utifrån ett tro-perspektiv. Ja. Mm. Framförallt så här, jag tycker det är jätteintressant med hans glidning mellan så här, judisk imagery, vad ordet som dök upp i mitt huvud, och mer kristen imagery, som glider fram och tillbaka. Och
bildspråk, eller ja, någonting. Ah.
Typ bildspråk och vad som så här, vad som lyfts fram i texterna. Ja. Men det var någon låt han hade där han sjunger så här, ge upp. Nu jag kommer inte ihåg den exakta frasen, men ge upp din idé om den perfekta offergåvan.
En jättebra ju.
Alltså ge det du, överlämna det, överlåt det du har att ge. Och det, ibland är det som är jobbigt, som är det du kan ge som en offergåva. Ge upp din idé om den perfekta offergåvan.
Varför ska man ge sånt som är jobbigt?
Vad sa du?
Varför ska man ge sånt som är jobbigt? Vill Gud ha det? Vad är poängen med att det är ju en underbart att det går.
Mm-hmm.
För det, jag vet att det går eftersom jag kan göra det. Ja. Mm-hmm. Och att man känner sig lyft efteråt. Mm-hmm. Jag ska inte försöka. Det känner jag ganska ofta. Jag är ju småbarnsförälder och har en kille och så vidare. Med alla möjliga svårigheter. Så att bara kunna, liksom, i vilken situation som helst när det är lite för mycket ljud i bakgrunden. Att kunna säga då, jag struntar i att försöka regissera hela det här scenariot. Jag struntar i att försöka pilla och ordna och rätta upp allting. Nu, jag lämnar detta, vi ser vad som händer och det blir ju alltid någonting händer liksom. Mm-hmm. Livet händer. Mm. Det blir ju aldrig ett foto som man sen måste liksom retuschera. Mm. Utan, jag vet inte vad du skulle komma och berätta. Jo, att det går att släppa tanken om att jag måste ordna allting själv.
Och i tillit liksom.
Ja, tillit är en till grej.
När jag lyssnade på den här låten av Leonard Cohen så fick jag en bild i huvudet av så här, att allt du kan ge till Gud eller till någon för den delen, men till Gud är ju så här, att allt är en blandning mellan snö och smuts.
Ja.
Om du tänker att snö är det fina liksom, och smuts är det dåliga liksom, så du kan göra din snö och det kommer aldrig vara bara snö i den. Jag vet inte, det var en bild som dök upp väldigt starkt i mitt huvud när jag satt där. Den här känslan när det är snö och du kroppar upp det händer och det kommer med smuts. Och ibland är det kanske nästan bara smuts med pyttelite snö i. Men det här, för någon bild som också jag fick någon gång är ju så här, någon som säger att när ett barn kommer att ritat en bild och ger till sin förälder så kommer, sen finns det ju en helt annan rörelse som är att folk är så släng, det är okej att slänga dina barns teckningar, du behöver inte spara allt liksom. Men det är en helt annan fråga. Så kommer det alltid upplevas som en jättefin gåva. Även om man inte sparar den sen så är det en fin gåva, för vad du än har att ge så är det välkommet liksom. Men också så här att vem ska bära, om det är för tungt för mig, vem ska bära det då om inte Gud? Jag befinner mig nog ofta i en slitning. Här är nog mitt riktiga svar. Okej, nu har jag pratat tillräckligt länge för att komma till det. Det är så här att ibland kan man ju ha upplevelsen att jag ger det här över till Gud för en förvandling. Så att Gud kan göra det här negativa till någonting positivt. Jag har inte förmågan att så här, jag har inte förmågan just nu att omvandla det här själv. Ja,
jag har inte alla ingredienser för att detta ska bli en deg som går att äta.
Men jag kan
en vacker bild.
Jag kan ge mitt mjöl. Fast jag inte har någon gäst så kan jag ge mitt mjöl. Så att det är något ofärdigt liksom, som man ger över till Gud som liksom glorifierar det. Men ibland så har man ju mer känslan av att så här, att ge, men så ger en förälder sin väska när man är ute och man är ute och reser och jag har burit på min ryggsäck och jag så här, vi missade, tåget var för senat så nu måste vi gå och jag är jättetrött och jag är så här, 8 år gammal. Så kan så här, jag orkar inte bära min ryggsäck längre, jag kan ge den till min mamma. Hon orkar bära den.
Och då är det, jag menar, det visst, ibland kommer mamman och säger ska jag ta din väska. Gör Gud det också? Kommer Gud och säger ska jag ta din väska? Jag har en liten känsla, nu när jag sa det så kändes det som att ja, det gör Gud hela tiden. Men vi alltså, hör det inte bara. Vad händer med den som ger?
Ge och du ska få åter tusenfalt.
Ge och du ska få. Ja, den som ger acknowledgear relationen.
Ja, för det tänker jag på. Och det vad heter han? Lévi-Strauss.
Ja.
Skrev ju om så här gåvoekonomier. Är väl det, jag vet inte om han använder det ordet, men det är väl det som har blivit det allmänna ordet här. Där man inte handlar utan man ger gåvor. Och att det är så lätt för oss att bara översätta det, att så här, ja, men det är ungefär gåvorna som ges, om du utslaget över tid, över grupper, så är det ungefär motsvarande värde. Så du kan lika gärna säga att du köpte den här kon, typ. För den personen som förut hade kon får en gåva som är av liknande värde, liksom. Men det är en helt annan akt att ge en gåva, och det är en mycket mer relationell akt än en så här pengatransaktion eller en handelstransaktion. Jag bara fick visionen så här, sälj dina problem till Gud. Det går ju inte ens, alltså det är ju nonsens. Det går verkligen inte att använda det ordet om Gud i en relation till Gud, så här, sälja, köpa.
Värde och så här, det ska vara lik
förtjäna.
Precis.
Så att gåvohandlingen är i sig värdefull. Vad var det du sa? Relations?
Ja, jag sa acknowledge. Kan du hjälpa mig med svenskan lite?
Erkänner. Det finns något bra svenskt ord då. Lyfter fram, alltså.
Precis. Fokuserar på den också. Men ja, tar fram och fokuserar. Jag har ju en annan kompis som kanske ska med och prata någon annan gång. Men han ska ju snart iväg på ett sånt här semi-monastisk tillvaro. Jag tyckte det lät så underbart när han berättade om detta. Det har ju alltid varit en, jag gjorde en sån här psykologisk test någon gång så, för många år sedan, och en av frågorna var sån här, jag skulle kunna tänka mig att gå i kloster. Hela mitt liv har jag kunnat svara ja på den frågan då. Jag vet att jag gjorde det när jag skilde mig också. Nu ska jag göra det, nu ska jag iväg till ett kloster i Frankrike. Kloster i Frankrike, ända sedan jag var 15 hade jag varit en sån här, jag föreställde mig liksom de här lavendelfälten eller någonting. Ja, men det gjorde jag heller.
Nej, jag har också den. Jag tror att det kanske till och med är en personlighetstyp.
Ja, det är kanske det.
Klosterdragningen.
Ja.
Nej, jag har också alltid haft den. Men det finns många goda anledningar att låta bli.
Ja, det är det. Ja, det är det. Jag har varit på ett kloster i Sverige också. Var i Vardstena, där de har ett vandrarhem bara. Väldigt trevligt att bara bo där. Jag är ju ganska noga med vad jag äter nu efter den. Så då, det var bara sån här smör och bröd och sånt där som nu för tiden inte är så nyttig mat liksom. Man kunde också se att de hade glömt bort sina kroppar.
Mm.
Man gör väl det när man kanske om det bara är. Så det kändes som att det var inte någon sån här. Jag skulle gärna vilja ha mer, jag har en ganska bra nivå på bön och ritual, tänker jag kanske. Men jag skulle också vilja inte glömma bort det kroppsliga, inte glömma bort soma.
Nej, men det jag tänkte på var, jag hörde någon, det var nog en munk någon gång som pratade om så här, en katolsk munk, om det här med att du ger, du överlåter kanske till och med dina talanger till Gud.
Ja.
Men att du ger det du har att ge. Men att det kan vara tråkigt ibland när någon, han hade haft en sån här klosterbroder som blev kallad på något sätt till någon annat ställe, så han bodde inte på klostret längre.
Mm.
Jag vet inte om det var tillfälligt att han skulle komma tillbaka sen eller inte. Och han var liksom den som hade matglädjen.
Ja.
Och hela alla resten på klostret var så här, jaha, vad tråkigt det blev.
Ja, vad tråkigt det blev. Vad tjocka vi blev och vad dålig hy vi fick och gaser i magen. Sover dåligt. Ja. Kan man gå och träna när man är nunna? Kan man gå och simma och badhus.
Ja, nej.
Mm.
Klostergymmet.
Klostergymmet, ja. Ja, ett liv i tro för man kan ju inte ta bort kroppen.
Nej, och det var på ett plan var det jag var lite ute efter när jag pratade om att man ska, om du säger att du ska hålla tummarna,
ja,
så ska du faktiskt hålla tummarna. Du måste handla gör du med kroppen. Du måste göra.
Mm.
Du måste rota dig i verkligheten med kroppsliga handlingar.
Ja.
För det är intressant, för jag har missat kyrkan 2 veckor för att jag har gjort annat på söndagarna. Släktkalas båda gångerna.
Mm. Söndag morgon?
Nej, min kyrka är 5 på eftermiddagen.
Mm.
Så då, det är ju oftare då. Det är lättare och vanligare att det krockar med annat.
Precis.
Och man tänker, eller det är lite samma sak. Okej, nu har jag en bra metafor. Jag går på pilates.
Mm.
Och min mamma, som också går på pilates, vi går på samma pilates, gör ofta. Och det är jättebra pilates hemma själv.
Mm.
Hon tycker att jag ska hänga på oftare och jag gör inte det så ofta. Mm. Och jag märker när jag försöker göra det så missar jag massa saker. Det blir inte lika bra.
Mm.
Jag går inte in i det på samma sätt. Jag tappar inte. Alltså, vi pratade lite om det här att yoga.
Ja.
Det är lite samma sak att man så här släpper tanke och bara går in och är i kroppen.
Ja.
Att man behöver, jag behöver liksom den här situationen att jag har tagit mig till en specifik plats.
Mm.
Och vi är en grupp med människor som aldrig gör samma sak. Och vi har en ledare som sköter instruktionen och kollar av oss. Och är den som tänker, vi kan sluta tänka för att.
En ledare som, och det blir bäst i pilates om man har en ledare som pratar konstant.
Mm, verkligen.
Ja, det är helt fascinerande. Vilken skillnad det blir när det är någon som
pratar. Och påminner om andningen, ja, och påminner om rörelserna. Ja. Och
räknar åt dig. Och som säger också vad du ska, så här ska du kännas. Känn det här, slappna av där. Du ska inte, som pekar på vad det är som ska hända i kroppen.
Mm.
Och när man låser upp de här bitarna så är det är då den här plötsliga, som att liksom man låter sin jag-känsla och medvetande sippra ut i hela. Ja. Överallt, istället för att vara så himla låst i en plats.
Och så här, på ett sätt, den aspekten som är att så här, det spinner i huvudet hela tiden, den försvinner.
Ja.
Och sen så sprids liksom medvetandet ut i hela kroppen.
Ja.
Och jag tänker att det är samma sak med så här att
oj, nu kommer jag, inser jag att vi har fönstret öppet och att det är en skolgård bredvid. Jag ska bara Åh, det hade jag tänkt inte alls på, undra om det har varit mycket sånt. Jag har helt missat detta.
Ja, ja.
Ja, men säg, vad var det vi sa igen?
Nej, men jag tänker att det är samma sak. På samma sätt som Pilatesledaren och situationen och rummet är viktigt, så är det samma sak med kyrkan för mig. Att så här, jag kan försöka, men det finns ju någon gammal bonden som säger att jag vill inte gå i kyrkan, jag går hellre, han är herde tror jag går hellre med fåren och tänker på Gud än sitter i kyrkan och tänker på fåren.
Ja. ja.
Och ja, det är ju fint så. Ja. Men jag tror att, så här, att försöka nå, få det ut, det som man får av att gå till kyrkan och delta i ritualen och delta i rörelsen och ha en ledare, en präst i det här fallet då, inte en pilatesledare, som är den som leder och den som så här för, att det, du kommer aldrig nå det ensam. Även om du kan lyssna på Leonard Cohen i bilen, så kommer du aldrig du kan uppnå mycket ensam liksom, och bön är fantastiskt ofta en så här ensam aktivitet.
Bön tillsammans är ju också något som finns som är, vad ska man säga, det känns som att det är it's amplified.
Ja, precis. Ja, men precis. För det är ju det är. Det, alltså, det finns ju någon Jesus-citat som säger att varje gång, är det två eller tre av er samlas i mitt namn, så är jag där. Ja. Och att, så här, ja men Gud, det är klart att Gud alltid är närvarande även när du är själv. Men det är någonting som du inte kommer åt ensam.
Och det är inte, man behöver inte vara på samma plats så, man kan också vara på Skype eller någonting. Jag är helt säker på att man kan, ett så här nät liksom, över.
Ja.
Det funkar också. Ja, jag har börjat tänka mer och mer på detta med att göra saker tillsammans. Det här är ju också den här, att sitta här och prata om det och spela in detta. Det är också ett...
Ja, men det är jätteintressant, för när man försöker förbereda sig, jag skrev till dig, vad ska jag tänka på innan? Och så här, jag kan ju tänka på massa saker, men när det blir ett samtal blir det ju en helt annan sak.
En helt annan sak. Och det här är också ett samtal som jag inte hör.
Nej.
Jag hör ingen prata om detta.
Nej, så är det.
Jag fick, det var något tv-program som skulle handla om troende versus icke-troende.
Ja, den där jätteroliga uppställningen. Ja,
som man ska, precis här, ni ska i två olika läger. Och då var det, fokus skulle vara på den personliga berättelsen. Bara jag hör detta ordet så får jag lite den här cringe-känsla. Jag är ointresserad av att sitta och blotta min resa. Eller något sån här. Det är privat. Ja, men då, och att man ska liksom... Nu har du satt på den här. Har du sagt att du är troende. Troende. Man måste stå där i troendebåset och sen stå till svar. Men hur kan det då finnas ondska i världen? Det är cancer och hur kan... Det så, här har vi snackat om att sikta fel. Men,
å andra sidan så finns det, jag lyssnade på... Nu säger jag att jag lyssnade på en podcast, det är nästan alltid sant. Jag är inte säker att det är sant i det här fallet. Men på något sätt tog jag till mig en berättelse.
Ja, du hörde någon gång.
Från en familj som förlorade... Och han gjorde ett dataspel om det sen, det var därför han blev intervjuad. Förlorade sin son till cancer. Och barnet var kanske 2, 3, 4 år gammalt. Och de var väldigt troende på det här amerikanska evangelical sättet, som är det jag tror att man ofta siktar på när du säger att man missar, men det finns ju trots allt dem. Alltså, de missar ju lika mycket, men de så här, som är så här, som verkligen trodde att om vi ber tillräckligt mycket så kommer vår son inte att dö.
Ja, okej, jag var lite och snabb där.
Och hur de efteråt, deras så här personliga resa då, efter att barnet hade dött. Och hur den ena tappade sin tro helt. Och sen nu kanske var på väg att hitta tillbaka till någonting. Medan den andra omformade sin tro till mer det jag tycker är så här en rimlig, alltså så här, en rimligare hållning. Mm. Som inte är det här, vi kan förtjäna, vi är de som förtjänar. Om den här transaktionella, om vi gör tillräckligt mycket så kommer vi få tillbaka i rätt mått, som är det
Om jag gör ett, korrekta. Två, tre. Ja. Om jag gör ett, två, tre så kommer det och det ske. Mm. Och nej, nu sa jag, nu tänkte jag en fel tanke, men nu måste jag späka mig fyra gånger på vänster sida och höger. Och sen om jag bara...
Och att det är... för jag lyssnade på intervjun och de pratade liksom som om de var i, alltså de gick liksom tillbaka till hur de hade känt då och berättade som om det var då som var nu.
Mm.
Right? Och jag blir så här, min känsla är så här, vad, säg att deras barn hade överlevt, så hade de varit stärkta i sin, den här typen av tro liksom, och så skulle de ha känt, så här, vad säger det om alla andra barn som dör i cancer? Mm. Det säger att de inte förtjänade det liksom. De förtjänade inte att bli räddade, men vårt barn förtjänade att bli räddat för att vi gjorde rätt saker. Usch, väldigt obehagligt.
Det är en sån hårfin gräns mellan total äckel i den här, hur mycket man kan påverka med sina, alltså hur mycket man kan styra det som händer i ens liv, och den här, apropå ansvar och surrender, och hur mycket ansvar man har i sitt eget liv. Det är en så enormt stor och intressant fråga, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och hur mycket man kan avsäga sig, och hur överhuvudtaget hur jag känner ofta att jag har väldigt mycket ansvar i mitt liv. Och jag märker när jag träffar andra människor att de har, deras idé är att man har mycket mindre ansvar i sina liv. Och att det, man får vara noga. Man får se upp också med... Och det kan också vara rimligt att anta att man kanske har olika mycket ansvar i sina liv. Jag vet inte.
Nej, men för jag tänker på, jag går ju på den här en så kallad tjänst från Arbetsförmedlingen. Och där, jag har tänkt mycket på så här, vad man ska se, när man ska, på relationen mellan sanning och vad någon behöver höra liksom.
Ja.
För de är väldigt noga att man inte ska prata negativt. Man ska inte vara, gå in i den här rollen att så här, det är samhällets fel, jag har ingen chans. Utan man ska så här, de är så här, tänk positivt och se din egen möjlighet och se möjligheten och se öppningarna och så liksom. Och jag tänker att det är så här, se ditt ansvar, alltså att om man skulle säga det på ett mindre så här kliché, eller så här, ett sätt som kan koppla till vårt samtal och som är mindre kladdigt klichéartat, så är det så här, se ditt ansvar, ta ditt ansvar, gör vad du kan, men ibland så blir det ju, och ibland är det verkligen vad en person behöver höra, och då är jag så här, ja, det är ju jättebra om det hjälper en person att en människa att så här, uppnå någonting som den behöver uppnå.
Att bli en agent i sitt eget liv och inte bara liksom reagera så här. Nu kommer den till flodvåg. Liksom, utan att man,
men å andra sidan så är det ibland inte sant. Ibland är det så att vissa omständigheter är inte ditt fel. Och det måste man ju också kunna prata om. Att så här, men jag kommer ihåg en gång som jag hamnade i ett samtal med någon som var så att vem som helst kan bli basketproffs. Var tesen som hon drev. Jag var så här, vem som helst kan inte bli basketproffs, för vi har olika förutsättningar. Och vi måste så här, det blir bara för ljuget. Att inte låtsas om det. Men samtidigt så kan ju vem som helst bli bättre på basket än vad de är nu.
Ja.
Om vi nu ska fortsätta i den här metaforen liksom. Mm. Att du kan alltid, det är ditt ansvar att bli bättre på basket. Men
om du vill bli bättre på basket så finns det olika saker du kan göra. Men du kan inte sitta hemma och säga jag blev inte bättre om du inte gick och tränade.
Nej.
Och det är den här träningen som är det. Det är, där har vi det ansvaret har alla. Liksom.
Ja, verkligen. Nej, jag tycker det är väldigt svårt. Jag tycker det är väldigt svårt. Särskilt när man möter någon som verkligen har en pissig situation.
Ja.
Och det inte är dens fel. Så jag sa, när, men det skulle hjälpa den att, alltså det värsta är ju när det skulle hjälpa den att så här tänka. Ja, nej.
Ja, det här är så krångligt att hitta principer för. Liksom att kunna dra ut vilken princip gäller i alla lägen.
Men jag kommer att tänka på någon som sa till mig, och jag, i en så här, den här mer vetenskapliga kontexten liksom, som vi pratade om innan, som inte så intresserade av, men för det här fallet så var det så här, någon som hävdade att vi har en upplevelse av att vi har fri vilja för att det är evolutionärt fördelaktigt för att det kommer få oss att handla bättre. Jag är så här, men om vi inte har... Va? Det är liksom not even sayable.
Ja.
Om du handlar bättre om du tror att du har fri vilja, så måste du i den mån ha tillräckligt mycket fri vilja att kunna välja hur du ska handla.
Ja, att kunna välja fritt eller att vara låst till konsekvenser och verkan av väldigt gamla orsaker kanske. Där fortsätter samtalet i del 2. Och det här är alltså en podcast från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. Du hittar den och andra poddar, artiklar och evenemang på filoprax.se. Vi ses och hörs.